Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan så har vi naturligtvis rubriken Inget normalt användningsområde. Du undrar ju, vän av ordning, finns det inget normalt användningsområde för att bli säker-podden?
Nej, det gör det inte. Och alla som lyssnar på Bli säker-podden är säkert också kriminella. Ifall jag hade hittat Bli säker-podden i mitt barns poddspelare, då hade jag ringt polisen och jag hade jämställt det med att hitta narkotika.
Ja, hade jag hittat Bli säker-podden just i mitt barns mobiltelefon så hade jag för sig undrat på många sätt och vis, för att då har man ett särintresse som inte duga. Vad som inte är ett särintresse är Signal och hur vi använder det för att kommunicera med våra barn och andra. Och det är naturligtvis veckans huvudämne.
Ja, det är det, med anledning av ett uttalande från rikspolischef Petra Lund som kom i fredags. Jag höll på att sätta kaffet i fel strupe. Så ni som hade sett fram emot att få ett sånt här härligt avsnitt där vi pratar om en ny tvåfaktorsautentiseringsapp som har öppen källkod och är cross-platform. Så fick ni.
Ja.
Ja, det blir inget sånt. Utan ni får höra på tråkiga saker istället. Men det kommer vi till lite senare i veckans podd, som precis som vanligt är producerad av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Till skillnad från Säkerhetspodcasten, den är inte producerad av oss, men Säkerhetspodcasten, de har gjort ett avsnitt där de i princip summerar de saker som vi har pratat om. Så om ni vill ha ännu mer poddar om IT-säkerhet, passa på att lyssna på senaste avsnittet av Säkerhetspodcasten. Och kanske de andra avsnitten om ni redan har lyssnat på allting som vi har pratat om. Men de summerade sommaren som går mot sitt slut. För nu är det slutet av augusti, Peter.
Det är den 22 augusti när du lyssnar på detta. Och det är inspelat den 20 augusti. Så vem vet vad polisen hinner säga mellan de dagarna. Innan vi går in på veckans huvudämne så ska vi prata lite om, det är nästan skräckblandad förtjusning, men Storbritannien backar om krav på bakdörr i iCloud. Och det har att göra med rådande relationer med USA.
Exakt, för att USAs nationella underrättelsechef Tulsi Gabbard skrev ett inlägg på X som vi kan översätta så här till svenska.
Under de senaste månaderna har jag arbetat nära med våra partner i Storbritannien tillsammans med president Trump och vicepresident Vance för att säkerställa att amerikaners privata data förblir privat och att våra konstitutionella rättigheter och medborgerliga friheter är skyddade. Som ett resultat har Storbritannien gått med på att slopa sitt krav på att Apple skulle tillhandahålla en bakdörr, inom citationstecken, som hade gjort det möjligt att få tillgång till amerikanska medborgares skyddade krypterade data och inkräktat på våra medborgerliga rättigheter, friheter. Slut på citat. Den sagan är nog inte slut ännu om man känner den administrationen rätt.
Nej, det kan säkerligen hända en hel del saker till där, men oavsett vad så är det glädjande att Storbritannien har tagit sitt förnuft till fånga och åtminstone officiellt slopat kravet på att få en global bakdörr till Apples totalsträckskrypterade molnlagringstjänst. Det återstår att se ifall Apple kommer att öppna möjligheten för britter att aktivera totalsträckskrypterad lagring i iCloud igen. Men oavsett vad, ett bra steg på vägen för att skydda vår data från att hamna i orätta händer.
Ja, britterna i alla fall. Vi går vidare. Faktiskt väldigt mycket i orätta händer. Ett ämne. Det handlar om uppföljningen om 16 miljarder läckta inloggningsuppgifter som vi ju i poddavsnitt 306 bedömde vara skrämselpropaganda i närmaste. För så mycket nya inloggningsuppgifter trodde vi inte det var som hade läckt ut. Men nu har då Troy Hunt fått tag på några av de här och gjort en analys av det hela.
Och för alla som inte är bekanta med världskändisen Troy Hunt, vem är det?
Det är skaparen av Have I Been Pwned.
Precis, där det går att söka efter sin e-postadress i lösenordsläckor. Samma tjänst som ni också kan använda för att söka direkt från säkerhetskollen efter era läckta eller eventuellt läckta inloggningsuppgifter. Men det är ju navet för lösenordsläckor, och innan Troy Hunt har kollat på en lösenordsläcka så vet vi egentligen inte hur pass mycket nytt innehåll det finns. Och vi kritiserade ju den här Cybernews-rapporten för att den slog på stora trumman för någonting som med högsta sannolikhet var extremt överdrivet. Nu har Troy Hunt fått ta del av 2,7 miljarder av de här 16 miljarderna posterna. Han har inte fått ta del av hela läckan, men han har fått ta del av 2,7 miljarder poster och konstaterade att det fanns där i 109 miljoner unika e-postadresser. Sen kunde det vara flera inloggningsuppgifter som var kopplade till samma e-postadress, men i den läckan fanns 109 miljoner unika e-postadresser. Men det var bara 4,4 miljoner av dem som inte redan fanns i Have I Been Pwned, i någon läcka som hade då rapporterats tidigare. Han har publicerat en fullständig rapport eller ett fullständigt blogginlägg om sin analys av den här läckan som han har fått ta del av, och vi kan läsa upp ett litet stycke ur det här blogginlägget fritt översatt till svenska.
Med andra ord, 2,7 miljarder till 109 miljoner är en minskning med 96% från rubriksiffran till faktiska personer. Kan vi tillämpa samma matematik på rubriksiffran 16 miljarder? Vi kommer aldrig att veta säkert, men jag slår vad om att minskningen är ännu större. Jag tvivlar på att ytterligare korpusar i den storleksordningen skulle fortsätta tillföra nya e-postadresser, och graden av duplicering skulle öka. Slut på citat. Jag tror han är ju inte en man med starka ord, så att säga. Mm. En liten fråga där. Vad är en korpus?
Korpus, jag stal en korpus från Göteborgs universitet när jag byggde en sån här ett testverktyg, eller anpassade ett testverktyg för svenska förhållanden för att se hur starka lösenord det är. Så en samling med språktermer, med språktextsamling, korpus.
Man får inte stjäla från Göteborgs universitet.
Använde med tillstånd från Göteborgs universitet med anledning av den väldigt fria licens som de hade publicerat sin korpus under. Men tack så mycket till Göteborgs universitet.
Härligt. Mm. Ja, men där ser vi ju, det är, börjar bli lite tröttsamt i en värld där säkerhetsläckor och allt runt it-säkerhet börjar bli ganska viktigt att hålla koll på. Mm. Och då jagar klick bara på sådana rubriker. Ja. Det är inte sunt.
Nej, vi vill inte se fler sådana skrämselrubriker. Och jag tror att det också är anledningen till att, skrämselrubrikerna tror jag är skälet till att när du söker i den här läckan via Have I Been Pwned, då heter den läckan trollläckan.
Ja. Yep. Proofpoint varnar för degraderingsattack.
Degraderingsattack.
Till och med det, ja.
Ja. Mm. Det är alltså en attack som Proofpoint varnar för att går att utföra mot användare som loggar in med nycklar eller passkeys, som vi kallar det på engelska. Och nu tänker ni, vänta här nu, har du inte precis sagt och skällt ut säkerhetsföretaget Expel för att de hittade på att det gick att nätfiska lösennycklar? Och jo, jag skällde ut dem för det, och de bad om ursäkt efter att många hade hört av sig och sagt att det där inte stämmer. Expel påstod ju att det gick att nätfiska de som loggade in med nycklar genom att dra nytta av funktionen som gör att du kan logga in med din egen mobiltelefon på någon annans dator. Men de hade då missat att för att en angripare ska kunna utföra en sån nätfiskattack så måste angriparen befinna sig inom Bluetooth-avstånd till personen som de vill nätfiska, och att det ändå inte hade funkat eftersom en nyckel bara fungerar på domänen där den skapades. Så ifall en angripare sätter upp en falsk nätfiskesajt på en annan domän än den riktiga, då kommer den nyckeln som användaren skapade för den riktiga webbplatsen inte kunna användas eller läcka några hemligheter om användaren skulle luras att försöka logga in på den falska webbplatsen.
Så du försöker sammanfatta det som att det går inte?
Nej, precis. Det går inte. Och det bästa av allt är att med anledning av de här 16 miljarderna läckta inloggningsuppgifter, om användaren skulle försöka logga in på en falsk webbplats med en nyckel så händer ingenting. Och om en webbplats skulle råka läcka alla nycklar som de har sparat för användarna, så ingen skada skedd. Så nyckelinloggning ska vi satsa på. Vad är det då som Proofpoint har upptäckt? För det här är faktiskt på riktigt. Jo, de har upptäckt att det går, precis som vi pratade om förra gången, att degradera en inloggning till att inte använda nycklar. Alltså att lura in en användare på en webbplats och där låtsas som att någonting går fel, så att användaren tvingas logga in med en annan inloggningsmetod, till exempel med lösenord. Och lösenord går ju att nätfiska, så på det sättet kan angriparna komma in. Och Proofpoint har skapat en proof of concept-lösning för att visa hur en sådan attack skulle gå till ifall de vill logga in som en användare på ett Microsoft 365-konto. Det börjar då med att de spoofar sin egen användaragent, alltså informationen om vilken webbläsare och vilket operativsystem som de använder för att logga in. Och de syftar jag nu på bedragarna i det här proof of concept-exemplet. Och då kan de trigga Microsoft 365 till att inte föreslå inloggning med lösennycklar genom att använda en webbläsare som inte är kompatibel. Proofpoint skriver så här:
alla webbläsare stödjer inte nyckelinloggningsmetoden FIDO2 med Microsoft Entra ID. Till exempel stöds inte FIDO vid användning av Safari på Windows.
Ja, och när var det senast vi såg Safari på Windows? Det måste vara mer än 10 år sedan.
Jag
körde Safari på Windows ett kort tag, men det var länge sedan nu.
Saknar du metallutseendet?
Ja, det var ju brushed aluminum över allting i iTunes och i Safari. Men det är ett decennium åtminstone sedan Safari fanns till Windows. Så det är inte konstigt att Safari på Windows inte stöder inloggning med nycklar. Men det som händer sen, det är att när då de har satt igång den här degraderingsattacken att lura användaren att logga in på ett annat sätt och lura Microsoft 365 att användaren vill logga in på något annat sätt, då uppmanar de användaren att logga in i det här fallet som de visar på sin webbplats med Microsoft Authenticator. Användaren godkänner inloggningen genom att bekräfta att det är siffran 82 i det här fallet som är den rätta och släpps därmed in, men då släpps egentligen angriparna in. Det här är någonting som Proofpoint har visat att det här funkar faktiskt, och jag har inga skäl att ifrågasätta det. Jag tror absolut att det funkar, men det handlar alltså inte om att Proofpoint på något sätt har hittat en sårbarhet i inloggning med nycklar. De har hittat ett sätt att lura användare och webbplatser att logga in med något annat än nycklar.
Det är lite på gränsen faktiskt.
Ja, och det här problemet, det kommer vi ha fram till dess att vi har gått över till att logga in med bara nycklar. För så länge som det går att logga in med nycklar och någonting annat, då kan en sån här degraderingsattack utföras. Och det är därför viktigt att alla användare som har gått över till att logga in med nycklar tänker på att, vänta nu, om någonting blir fel när jag försöker logga in med nycklar, då ska jag verkligen dra öronen åt mig. Då är det kanske någon attack jag håller på att utsättas för. För degraderingsattacker kommer vara möjligt fram till dess att vi inte bara har bytt till att logga in med nycklar, utan också stängt av alla andra inloggningsmetoder. Och det är ett bra tag kvar till det. Proofpoint poängterar dock att de har inte sett några exempel på den här attacken i den vida världen. Men det är klart att när fler och fler användare går över till att börja logga in med nycklar, då måste angriparna anpassa sina attackmetoder för att kunna fortsätta nätfiska användare. Så det här är någonting vi eventuellt kommer att få se mer av i framtiden, och vi ska därför vara medvetna om att ifall vi försöker logga in med nycklar och någonting inte funkar, då ska vi vara på vår vakt.
Vi vill ge ett varningens finger. Det är i farans riktning i alla fall att Tyskland kan förbjuda annonsblockerare.
Mm. Annonsblockerare, är det någonting som bör förbjudas? Det finns många som vill förbjuda det och jag förstår problematiken kring annonsblockering för annonsfinansierade medier. Det är klart att om fler och fler använder annonsblockerare, då blir det svårare för dem att tjäna pengar och då kan de inte bedriva sin verksamhet. Men vi har ju samtidigt konstaterat att det finns goda skäl att använda annonsblockerare för att blockera bedrägliga annonser, för att blockera skadliga annonser eller för att göra en webbplats mer lättläst överhuvudtaget. Men nu kan det bli ändring på det i Tyskland för att där har det nu kommit ett nytt beslut som förändrar situationen i en långdragen tvist. Mozilla rapporterade om den förra veckan och skrev då så här på sin webbplats fritt översatt till svenska.
Domstolsbeslutet är den senaste utvecklingen i en rättslig strid mellan utgivaren Axel Springer och AO, skaparen av Adblock Plus, som har pågått i det tyska rättssystemet i mer än ett decennium. Tvisterna har omfattat både konkurrens- och upphovsrättsliga anspråk. Hittills har AO till stor del segrat och lagligheten av annonsblockerare har upprätthållits. Mest betydelsefullt är att appellationsdomstolen i Hamburg år 2022 slog fast att Adblock Plus inte kränkte webbplatsens upphovsrätt utan snarare gav användarna ett val för hur de ville att deras webbläsare skulle rendera sidan. Tyvärr upphävde Tysklands federala högsta domstol den 31 juli delvis Hamburgdomstolens beslut och återvisade målet för vidare handläggning. Slut på citat. Och det ska sägas att det hela handlar om att högsta domstolen, Tysklands federala högsta domstol, vill ha ett tydliggörande från appellationsdomstolen. Mer än att domen är fel i sig. Det finns ju ofta fina linjer där inom det juridiska systemet. Men det är ändå lite sådär, låt bli!
Ja. Mozilla skriver att det kommer komma mer information. Vi kommer hålla ett vakande öga på det. Jag undrar hur de överhuvudtaget, förlåt, inte Mozilla då, utan hur de som förespråkar det här i Tyskland, hur de överhuvudtaget tänker sig att det skulle funka med ett sånt förbud. Jag menar, läsläget som vi har i de flesta av våra webbläsare, ska det förbjudas? Ska vi inte få aktivera läsläget? För att det döljer ju annonser. Hur ska webbläsarna begränsa vilka tillägg som får installeras? Det är väldigt, väldigt konstigt. Men oavsett vad, vi kommer att hålla ett vakande öga på det här och följa upp hur det går. Och Mozilla poängterar att de, citatfritt översatt till svenska, hoppas innerligt att Tyskland inte blir den andra jurisdiktionen efter Kina som förbjuder annonsblockerare.
Ja, och nu är det då dags för vad Karl-Emil har skrivit här, rubriken Polisens fortsatta smutskastning av Signal. Jag skulle säga polisens fortsatta lobbyarbete runt Signal, men primärt deras behov av att knäcka krypteringen av, eller förbjuda kanske till och med.
Ja, eller kräva bakdörrar.
Ja, ja. Till totalstreckskrypterade appar. Ska vi ta en bakgrund?
Det kan vi göra. Och om ni tycker att det här har ni hört tidigare för att vi pratade om det i juni, så stämmer det. Vi pratade om det i juni. Men vi har fått tre exempel till på hur polisen har försökt att utmåla totalstreckskrypterad kommunikation, och i två av de här fallen också specifikt Signal som någon typ av lösning som bara kriminella använder. Och det är trots att Signal är en så populär app i många sammanhang. Används av journalister, används inom EU-kommissionen, Försvarsmakten rekommenderar det, att använda Signal istället för vanliga telefonsamtal och sms. För att inte tala om alla frihetskämpar, regimkritiker och andra som har behov av säker kommunikation. Och jag själv som bara använder Signal av främsta skälet att det är den bästa appen för att kommunicera.
Det ska gudarna veta.
Ja, alltså, om någon skulle säga...
Men, och polisen.
Ja, vad finns det för kommunikationsapp som är bättre? Ja, jag vet faktiskt inte vad jag skulle välja istället för Signal för den här typen av vanlig kommunikation. I och med att den fungerar mellan alla plattformar, det är ingen reklam. Så jag vet inte vad jag skulle använda istället. Men i alla fall, vi har pratat om det här förr. Anledningen till att vi tar upp det igen, det är att rikspolischef Petra Lund sa en väldigt underlig sak enligt mig i fredags var det i SVT Nyhetsmorgon. Men vi tar först och backar tillbaka lite. För det här är någonting som har pågått under många år. Vi har tidigare lyft exemplet från maj 2024 där en polisgruppchef i intervju med SVT Sörmland 2024, ska säga här 28 maj 2024, sa att citat: "Det finns flera appar som bara kriminella använder, till exempel Signal App och Wicker App som bara kriminella använder." Jag poängterade det här för SVT som klippte om intervjun, men de publicerade ingen rättning. Sen hade vi incidenten som vi gjorde, inte ett huvudämne om, men vi gjorde en nyhet om det i juni 2025 när polisen och några andra gick ut med en rekommendation om att omgående ta bort 3 appar från barnens mobiler. Och det var då Signal, Telegram och Wicker Me. Wicker Me finns inte längre. Signal, jag hade snarare rekommenderat dem att installera appen om den inte redan fanns där. Och Telegram har de väl då i viss mån rätt i. Att det finns i alla fall goda skäl att ifrågasätta varför barnen har den. Och jag kritiserade det också, och då gick polisen ut med en pudel där de sa att citat: "Vi har inga rekommendationer om att radera vissa appar." Paus. Det var precis det ni hade. Fortsättning. Däremot vet vi att vissa appar används för att annonsera och koordinera grova våldsbrott. Slutcitat. Och det där är ju en bra poäng som polisen lyfter. Att ja, Signal används av kriminella. Det råder det inga tvivel om. För precis som journalister och frihetskämpar har nytta av Signal, så har kriminella det också. Jag vill inte på något vis kritisera polisen för att de uppmanar föräldrar att intressera sig för vad deras barn gör. Det är tvärtom någonting som jag absolut uppmuntrar. Det är den här ensidiga kritiken, utmålandet av Signal som en kriminell app, som jag ställer mig emot. Att svartmåla Signal som någonting som bara kriminella använder, som är tätt kopplat till kriminalitet. För det gör ju att färre börjar använda den, när det i min mening borde vara så att fler använder den. Att sen föräldrarna har koll på vad barnen gör på nätet, det är helt naturligt. Och jag hade blivit, det hade oroat mig ifall inte föräldrarna engagerade sig i vad barnen gjorde på nätet. Men det här handlar ju inte om en app specifikt, det här handlar om vad barnen gör. Precis som vi ska möjligtvis då vara oroliga ifall barnen installerar, jag tänker på de här fruktansvärda apparna, Instagram eller Snap, som används för gängrekrytering och gängromantisering.
Ja, och är skadligt på andra sätt också,
ja,
enligt egna undersökningar. Instagram, tänker jag då på.
Eller spel. Det finns många spel som föräldrar absolut måste vara medvetna om vad som händer på. Jag tänker på Roblox specifikt. Men det finns säkert fler spel som inte jag känner till, men...
Med det sagt så uppmanar jag inte bli säker på den att ringa polisen om ni hittar Roblox på era barns datorer.
Nej, men däremot kanske spela Roblox med era barn. Det är för att få reda på vad det är som händer.
Det är ungefär lika roligt som på lekplatsen. Men absolut, vi går vidare.
Ja. Vi har redan pratat om just det här exemplet. Jag lägger en länk i show notes till avsnittet där vi pratade mer om det. Bara kortfattat här vad som har hänt sedan dess. Det har inte publicerats någon information om att publikationen där de här rekommendationerna fanns har uppdaterats, men den har uppdaterats, så att nu står det inte längre att apparna ska tas bort omgående. Några medier har gått ut med rättelsen, det är inte alla medier som har gjort det. Instagram, där har polisen avpublicerat informationen där de gick ut med den här rekommendationen, men de har inte publicerat någon korrigering. Och polisen valde att dölja min kommentar där jag poängterade på Facebook att informationen hade ändrats. Så att min kommentar syntes bara för mina vänner. Jag tycker inte att det är acceptabelt, men jag bryr mig inte mer om det nu. Utan nu fokuserar vi på det som har hänt sen dess. Och då hoppar vi fram till juni 2025, när rikspolischef Petra Lund medverkade i en intervju i DN, där Petra Lund försöker få det till att framstå som att det här med krypterad kommunikation är en personlig integritetsfråga. Och givetvis är det det. Alltså att ta bort möjligheten att kommunicera, om vi inte har rätt att kommunicera utan att bli avlyssnade, så blir vi av med en mänsklig rättighet. Det är självfallet allvarligt att vi blir av med mänskliga rättigheter. Men det är framförallt ur ett samhällssäkerhetsperspektiv som jag tycker det är så viktigt att vi bevarar den möjligheten. Jag ska fördjupa det lite närmare efter att vi har lyssnat på vad Petra Lund sa när hon kommenterade skillnaden mellan informationen som polisen kan få från internetleverantörer och informationen som de kan få från privata kommunikationstjänster. Petra Lund sa så här till DN.
Samma anpassningsskyldighet finns inte för det man brukar kalla nummeroberoende internetkommunikation, chattforum som Signal, Telegram och WhatsApp. Det finns ett förslag på regeringens bord, men det är ju, jag ska inte säga kontroversiellt, men det finns olika åsikter. Här får man väga intresset av den personliga integriteten, att man ska kunna prata helt ostört, mot den effektiva brottsbekämpningen.
Mm. Jag vill poängtera här då att just det här med effektiva brottsbekämpningen, det bygger alltså på antagandet att kriminella skulle fortsätta att välja appar som har bakdörrar. Att de inte skulle byta till appar utan bakdörrar, utan att de skulle fortsätta att använda appar med bakdörrar. Jag tycker att det är mer än lovligt naivt att anta det, men om de bakdörrarna ska vara någonting som är effektiv brottsbekämpning, så bygger det ju på att de som blir avlyssnade använder de apparna. Det finns ett väldigt klassiskt citat gällande det i det här sammanhanget från Phil Zimmerman som uppfann PGP, alltså en av de två standardlösningarna som vi har för krypterad e-post. Han sa att if privacy is outlawed, only outlaws will have privacy. Den är bra att bära med sig. Ja. Men det här då som Petra framställer, att det ska vägas intresset av den personliga integriteten mot den påstådda effektiva brottsbekämpningen. Jag varnar våra lyssnare för att det där, det är en skenmanöver. Det handlar inte i första hand om den personliga integriteten och våra mänskliga rättigheter. Det handlar om samhällssäkerheten. För om vi tänker på det som hände i fjol, eller avslöjades i fjol i USA, där Salt Typhoon, den här kinesiskt kopplade hackergruppen, hade infiltrerat och avlyssnade amerikanska operatörer och kommunikationen som högprofilerade aktörer hade via de här amerikanska operatörernas nät. CISA, gick ju då, CISA som är amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten, de gick ju då ut med rekommendationen att använda totalstreckskrypterade meddelandeappar. Det gjorde de inte för att värna om den personliga integriteten. Det gjorde de för att värna om USA:s säkerhet, utifall det skulle upptäckas att de amerikanska operatörernas nät har infiltrerats fler gånger. Och sen tänker jag på just det här förslaget som Petra Lund refererar till, anpassningsskyldigheten för nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster. Och den remiss som vi gjorde ett helt avsnitt om, det ligger länk i show notes om ni vill lyssna på det. Där har ju Försvarsmakten kommenterat just det specifika förslaget. Och då sa de så här.
Utifrån sin sakkunskap genom uppdraget att leda och samordna signalskyddstjänsten ser Försvarsmakten anledning att kommentera vad som anförs i utkastet om hur anpassningsskyldigheten kan genomföras vid totalstreckskrypterad kommunikation. Försvarsmakten bedömer att kravet på anpassningsskyldighet av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster inte kommer att kunna uppfyllas utan att införa sårbarheter och bakdörrar som kan komma att nyttjas av tredje part.
Det här är då alltså Försvarsmakten som säger, och notera, det där handlar inte om den personliga integriteten eller mänskliga rättigheter. Det där handlar om samhällssäkerheten, att vi ska värna om att ha ett säkert samhälle. Sen så har vi nästa exempel, och det får vi då om vi hoppar fram till förra veckan när jag satt och åt frukost och fick meddelande från typ halva Sveriges befolkning om att jag skulle kolla på SVT:s Nyhetsmorgon, för att där medverkade Petra Lund och hon sa ett uttalande som jag får säga är i princip absurt när programledaren frågade om hur man skulle reagera ifall ens barn hade signal på sin telefon.
Ja, jag skulle bli väldigt orolig som förälder om jag upptäckte det. För det finns inget normalt användningsområde för den här appen. Och ser man det, då tycker jag absolut att man ska kontakta oss. Vi finns för hjälp och stöd, så kontakta polisen hellre en gång för mycket än en gång för lite. Ja, den är... Ring polisen om ungen har signal.
Konstig uppmaning. Just det här, för det finns inget normalt användningsområde för den här appen. Jag vill poängtera för Petras skull att det här var alltså i kontexten när det handlar om barn. Att barn inte har användning för den appen, vilket jag hävdar att de visst har.
Ja, det är ju ljug.
Ja, det finns definitivt normala användningsområden för appen. Vi gjorde en hel lång lista över det i förra avsnittet där vi pratade om det här. Till exempel minska risken för kontaktsökning från kriminella. Inte utsätta barn för annonser som kan vara någon typ av påverkansoperation. Minska risken för att barn utsätts för bedrägerier. Normalisera säker kommunikation. Sen kan vi också lägga till då det här med att undvika spionprogram på barnens mobiler, för det var inte många månader sedan vi pratade om att Meta hade installerat ett verktyg i Messenger-appen för Android för att kunna spåra vad användaren gjorde i webbläsaren i strid med Googles riktlinjer.
Och kanske viktigast att jag ska kunna skicka meddelande till min unge.
Ja, för det är klart att ni använder Signal. Vad ska man använda istället? Vad är bättre att använda än Signal?
Även både med och utan cross-platform kan jag säga. Men det är ju det enda som fungerar med alla mina enheter bra.
Ja.
Det är inte svårare än så.
Och då kan vi också lägga till där att ytterligare ett skäl till att barn ska använda en sån här cross-platform-lösning, det är ju för att inte vi ska spä på den här konflikten, eller vad ska man säga, kontroversen som är mellan de som har blue bubbles och de som har green bubbles, alltså de som har iPhone och kan använda iMessage och de som inte har iPhone. Något som har åtminstone i USA varit en het debatt, eftersom det där framställs som att har du råd med en iPhone inom citationstecken eller har du en Android-mobil? Jag säger absolut inte att det är så, för det finns många goda skäl att använda Android-mobiler, men där framställs det på det viset. Så vi vill inte trycka in barn i den fällan. Den här gången har polisen inte gått ut med någon riktig pudel, men efter att jag och flera andra kritiserade det här påståendet så har de åtminstone bidragit med en liten nyansering som de gav till TV4. Deras pressekreterare Daniel Gassett skrev så här.
Inom polisen har vi sett att appen Signal är ett varningstecken för föräldrar, precis som det finns flera andra. Det rikspolischefen uttrycker är att om man som förälder ser tecken som oroar är det bättre att höra av sig till polisen en gång för mycket än en gång för lite. Vi finns där för att bolla och kunna göra eventuella bedömningar.
Självklarheter i min mening. Men det var ju inte så det framställdes. Det är inte så det har framställts under de senaste månaderna. Sen finns det ett gäng nya argument också för varför barn ska använda Signal. Och istället för att jag rapar upp ännu fler så tänkte jag att vi kan lyssna på vad Emanuel Karlsten, journalist som också kritiserade det här uttalandet från Petra Lund, sa till TV4.
Det kan vara att du har kontakt med någon i Ukraina, i Ryssland, i Iran eller i ett annat land där staten har väldigt sträng koll på vad man skriver. Och här har du en app där du kan skicka och vara säker på att den enda andra som läser är den som kommer att ta emot det.
Det där är väldigt bra att tänka på, för att i kommunikation så är det alltid åtminstone två parter. Om vi inte använder Signals funktion för att ta anteckningar till oss själva. Så med ett undantag så är det kommunikation med minst två parter. Och när vi använder Signal, då skyddar vi inte bara oss, vi skyddar personerna som vi pratar med. Och vi måste tänka på att vi har global kommunikation. Vi måste ta hänsyn till förutsättningarna som finns i alla länder. Carl Heath, som arbetar på Rice men inte skrev det som vi kommer läsa upp alldeles strax i sin roll på Rice utan på sin privata blogg, är också kritisk. Carl har själv berättat att han använder Signal med anledning av de hot som har riktats mot honom under de senaste åren. Och han ger ett klart och tydligt exempel på varför barn ska använda Signal.
Möjligheten att tala och skriva fritt utan rädsla för insyn är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Den gäller journalister och människorättsaktivister, men också vanliga vuxna och barn. För barn är rätten särskilt tydlig i barnkonventionen som ger dem skydd för integritet och trygghet för att växa upp som självständiga och delaktiga medborgare.
Mm. Hela inlägget finns på Carl Heaths webbplats som vi länkar till. Men vi ska avsluta med att hoppa tillbaka till juli 2025. För att då medverkade polisintendent Theodor Smedius i P3 Krim och pratade om brottsbekämpning. Då sa han också det här citatet.
Om man hittar signal i sitt barns telefon, då bör man bli lika orolig som om man hittar narkotika i skolväskan eller att man identifierar andra typer av allvarliga problem. Vi måste bli mer aktiva i våra barn och ungas digitala miljöer.
Mm. Och det sista skriver jag ju under på till fullo. Vi måste ha koll på vad våra barn gör. Men att likställa signal med att hitta narkotika i väskan, det är verkligen att gå över gränsen. Och att påstå, som Petra Lund gjorde, att det inte finns något normalt användningsområde för signal, det tar faktiskt P3 själva och skjuter hål på i den inspelningen som var från i juli. Alltså då visserligen innan intervjun med Petra Lund gjordes. För att P3 Krim, de har en avslutning på sina poddar. Och den avslutningen ska faktiskt få avsluta veckans Bli säker podd också. Så det som ni kommer höra nu, det är alltså inte information som gäller Bli säker podden, utan det gäller P3 Krim. Och det var det som sades en dryg minut efter att Theodor Smedius jämförde signal i barnens telefon med narkotika i skolväskan. Så med P3 Nyheters, P3 Krims avslutande ord avrundar vi veckans podd och säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka.
Tipsa oss gärna om saker du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller 073 461 2915. Där når du oss också på Signal. På Instagram finns vi naturligtvis.